Generativ artificiell intelligens representerar en av de mest miljömässigt skadliga teknologiska...
Nej, du har inte snubblat in på världens tråkigaste, mest monotona och klumpigt formulerade podd. Det du just hörde var en ChatGPT-genererad text om hur skadlig artificiell intelligens kan vara för miljön.
Det kräver astronomiska mängder beräkningskraft och energi.
Att producera den där texten använder 10 gånger så mycket energi som en gammal hederlig Google-sökning. Och ja, jag har dåligt samvete över det. Men jag gjorde det av en anledning. Under den kommande kvarten ska det nämligen handla om klimatavtrycket vår digitala användning lämnar bakom sig, vilken roll AI spelar och hur vi ska använda nätet på ett hållbart sätt. Och hur glada ska vi egentligen vara över att ett energislukande Google planerar att expandera i Finland? Det här är nyhetspodden med mig, Maja Nordman, idag tillsammans med Viktor Galas som är docent vid Stockholm Resilience Center. Man hör både positiva och negativa saker om AI och dess miljöpåverkan. Om vi börjar på den positiva sidan, på vilket sätt kan AI hjälpa minska vårt klimatavtryck?
Alltså, om man kan titta på specifika tillämpningar då, alltså det finns ju ett helt spann av det. Det ena är ju till exempel att kunna använda AI för att optimera energisystem. Så att du skulle kunna använda den typen av analys för att stabilisera ett elnät, se till att du har mer förnyelsebart till exempel. Du kan använda AI för att optimera flygrutter så att de personflyg som lyfter använder en rutt som brukar mindre bränsle till exempel. Sen kan man tänka sig användning av AI för att förbättra klimatmodeller. Så att vi får bättre klimatmodeller, vi får bättre förutsägelser och vad som kan komma att hända, extremväderhändelser. Och då kan vi anpassa oss bättre. Så det här är bara 3 exempel av liksom möjliga positiva användningar av AI för klimatet.
Men nu hör vi lite mer negativa saker. Vad är då nackdelarna? På vilket sätt kan AI orsaka ett större klimatavtryck?
Ja, alltså, och det är också ganska brett. Och min bedömning är att de här negativa effekterna egentligen är större just nu. Så å ena sidan, det går att använda AI-analys för att till exempel hitta nya reserver av olja och gas som gör att vi använder fossila bränslen mer. Det har vi sett, oljebolag har gjort det under en längre tid. Det är ett sätt. Det andra sättet är ju att den här typen av AI-modeller, vi pratar ju ofta om generativ AI, som folk känner till som ChatGPT, är väldigt energikrävande och kräver också väldigt mycket vatten för att kyla ner de här datorhallarna. Och det har att göra med hur de här modellerna fungerar, hur de är upplagda. Det vill säga, de är inte förprogrammerade utan de lär sig baserat på väldigt, väldigt mycket data. Om det är text och det kan vara ljud, det kan vara video. Och utifrån det så kan de generera nytt innehåll. Och det har man ju märkt är väldigt, väldigt energikrävande. Och vattenkrävande. Så att det är både liksom användningen av AI för saker som inte är bra för klimatet. Men sen också är det någonting i hur de här modellerna fungerar som också ger ett stort klimat- och vattenavtryck.
Generativ AI som Viktor pratar om här är en AI-modell som gör nytt helt eget innehåll. Till exempel när jag bad ChatGPT att skriva mitt intro åt mig så använde jag mig av generativ AI. Det kan också användas till översättning, sammanfattning och programmering till exempel. Men generativ AI drar också mycket mer energi och vatten än andra AI-modeller. Viktor, hur kommer det här sig?
Det har att göra med att när du använder så mycket data, och då pratar vi om all typ av data, då är det ju text, det kan vara ljud, det kan vara video. Och du har en modell som blir bättre och bättre ju mer och mer data du brukar, så kräver det mycket beräkningskraft. Du behöver ha datorer som beräknar massa saker. Och de konsumerar ju energi. Det beror var någonstans i världen du befinner dig kommer att bestämma hur stort avtryck det här har, koldioxidavtryck. Så säg till exempel att du använder och du tränar en modell i Polen eller i Tyskland. Då kommer du ha mycket större koldioxidavtryck jämfört med om du gör det i Sverige. Därför att vi har en helt annan energimix i Sverige. Så att det, och man märker ju det liksom att, och det har blivit en kapprustning mellan olika företag att skapa större och större modeller. Och ju större och större modeller, desto mer och mer beräkning och desto mer och mer energi använder du och desto större koldioxidavtryck får du också.
Hurdan slags el använder då generativ AI? Varifrån kommer den här elen?
Det beror på vilken del av utvecklingsfasen. Man måste se på det här som en hel kedja av produktion. Så det ena är att träna själva modellen, att skapa modellen. Och det beror på var du gör det, om det är USA eller om det är en kinesisk modell eller en fransk modell. Så där har du ett avtryck beroende på var någonstans du befinner dig i världen. När den modellen väl är färdig och du börjar använda den så beror det på var du använder den. Så att igen, använder du den modellen i Sverige jämfört med Polen eller Tyskland så kommer du ha lite olika koldioxidavtryck. Så det är liksom hela den här kedjan. Och då har vi inte pratat om vad som krävs för att producera hårdvaran som liksom underbygger de här modellerna, alltså dator, servrarna och mikrochippen. Och den aspekten finns egentligen också som en del av avtrycket av de här industrierna.
Om vi ska gå tillbaks till generativ AI, för som jag har förstått det, som en icke-teknik-geni, så är det alltså generativ AI som behöver mera energi och vatten än vanlig AI. Hur skiljer sig generativ AI från vanlig AI och varför är dess klimatavtryck så mycket större?
Alltså, det första som man ska komma ihåg det är ju att det idag inte finns tillräckligt bra data rapporterad för att vi ska kunna göra bra uppskattningar av klimat- och vattenavtryck från de här modellerna. Det här är någonting som inte alla företag lämnar ut offentligt, så det är väl det ena. Men varje gång du gör en sökning och använder generativ AI, så att du använder ChatGPT istället för en enkel sökning online med en enkel sökmotor. När du använder generativ AI så jobbar du gentemot en mycket större datamodell, helt enkelt. Den använder mycket mer datorkraft för att få fram ett resultat jämfört med en enkel sökmotor. Och där varierar ju, det finns som sagt, det saknas bra information om det här, men de uppskattningar som har gjorts och som jag har sett så brukar man säga att det är ungefär mellan 10-30 gånger mer energikrävande att använda generativ AI för att göra en sökning jämfört med en enkel sökmotor. Så att det är väsentligt mycket större avtryck.
Ja, verkligen rejält mycket större. Så vad jag hör är att vi som enskilda digitala användare kan hjälpa klimatet genom att använda en vanlig sökmotor istället för till exempel ChatGPT.
Ja, om det är det du behöver. Det beror på vad du använder generativ AI till. Men jag tycker personligen att det största möjligheten för påverkan och ansvar ligger inte på enskilda individer, utan det ligger på de företag som utvecklar modellerna, det ligger på de som lagstiftar om de här frågorna, det ligger på investerare som investerar i de här företagen att kräva mindre klimatavtryck. Självklart kan du ju som enskild användare tänka på det, alltså du kanske inte behöver leta upp ett recept genom att använda generativ AI, gör en enkel sökning, då har du sparat massa energi. Men om man ska se liksom till AI som en industri och en växande industri som det investeras mer och mer i och som kräver mer och mer energi, så tror jag nog att de som kan göra de riktiga insatserna är de som är beslutsfattare inom politik och näringsliv.
Kauppa on selvä viesti siitä, että Suomi on houkutteleva ja turvallinen maa investoinneille.
Ja, så här glad lät vår statsminister i slutet av november. De meddelade Google att de köper land i Finland för 27 miljoner euro. En ganska stor satsning alltså på mark nära Uleåborg och Kajana, där Google ska bygga två nya datacenter. Det är alltså frågan om byggnader fyllda med utrustning som förvarar all vår data. Ju mer AI som används, desto mer utrustning behövs det. Och att hålla igång och kyla ner den här utrustningen kräver mycket energi. De här datacentren är en stor orsak till att Googles utsläpp har ökat med 48% sedan 2019. Det här trots att de själv försöker bli utsläppsfria före år 2030. Ett extremt ambitiöst mål, till och med enligt Google själv. Hur ska vi förhålla oss till det här att de här stora techbolagen expanderar? Hur ska vi se på det här och deras elanvändning? Finns det någonting vi kan göra?
Det är intressant. Och för rättvisans skull så ska man säga att det är inte bara Google. Alltså alla företag som jobbar med den här typen av datatjänster, molntjänster och AI-tjänster har ett högre avtryck på klimatet över tid, har man sett på sistone. Trots att många har lovat det motsatta. Så det har man sett. Jag tror att när det gäller Finland, när det gäller Sverige, när det gäller andra länder där vi har sett, det är att de här företagen måste ju ta sig an det här mycket, mycket mer aktivt från början. Alltså verkligen minimera sitt avtryck i landskapet, det vill säga alltså att bruka små markytor, minimera vattenanvändning och sen vara väldigt tydlig med vilka sociala nyttor som finns av att bygga ut de här datahallarna. Mm. Alltså arbetstillfällen, liksom skatteinkomster och sånt. Om man inte gör det så kommer du få en pushback. Mm. Det vill säga att folk börjar protestera. Och det har man sett i många länder. Du har sett i Latinamerika, du ser det i USA, du har sett det i andra europeiska länder. Så att de här techbolagen är väldigt klokt i att ta tag i det här väldigt, väldigt tidigt och väldigt proaktivt. Och där måste ju beslutsfattare, alltså politiker, våga ställa krav tidigt. Jag tror att det har funnits en rädsla för att göra det, för att man inte vill hamna utanför. Alla vill ju vara med i AI-revolutionen. Ja. Det är något häftigt, det är nytt, det är innovation och så vidare. Och det har nog gjort att politiker i många olika länder har varit lite för svaga i förhandlingar mot teknikbolag.
Mm. Om jag får koppla tillbaks till det vi pratade om, att energianvändning på vissa ställen av jorden är lite bättre än andra. Till exempel är det bättre att använda energi i Sverige, till exempel i Polen. Ska vi då vara glada över att Google expanderar just i Finland istället för på andra håll i världen?
Alltså det är ett sätt som man kan se på det, och det är så vissa kommer att argumentera. Ett annat sätt att se på det, det är att expansionen av den här typen av industrier kommer att konkurrera om el med andra verksamheter. Mm. Så till exempel, och det har man sett i USA, där konkurrerar ju datorhallar och utbyggnaden av datorhallar för AI med industrier som ska hålla på med koldioxidinfångning. Och fånga in koldioxid och pumpa ner det. I vissa fall kan det leda till ökade energipriser för de som bor i området, därför att det krävs mer el. I andra fall, och det har här också skett i USA, så har det gjort att man inte har avvecklat kolproducerad energi lika snabbt som man hade gjort annat. Så det är väl klart, alltså självklart, det är ju alltid bättre att lägga den här typen av verksamheter på ett ställe som har ett litet koldioxidavtryck generellt. Mm. Men du kommer se lokala effekter därför att du får konkurrens om el, du kanske får ökade elpriser och sen så kanske du sakta ner omställningen mot fossilfri el därför att det konkurrerar. Så man måste vara väldigt klarsynt när det gäller det där.
Mm. Hurudan makt har då våra lagstiftare att förminska AI:ns klimatavtryck? EU kanske har gjort sitt första försök. I augusti trädde nämligen en förordning i kraft som ska reglera AI på den europeiska marknaden. Och det här är ganska historiskt, för det är den första omfattande AI-lagen som stiftas i hela världen. Viktor Galas, docent på Stockholm Resilience Center. Har den här förordningen hunnit ha en inverkan? Kommer den ha en inverkan på AI:ns miljöpåverkan?
Den har inte haft en inverkan än. Det är för tidigt att säga. Det kan man inte se. Det skulle kunna ha en inverkan på längre sikt. Just därför att det finns rapporteringskrav på transparens från företagen när det gäller miljö- och klimatavtryck. Så på det sättet kan det i det längre perspektivet leda till det. Men så vi får se. Men jag skulle också vilja säga att alltså den här EU-regleringen har ju inte klimat- och miljöavtryck i centrum. Det är inte därför den har skapats. Den har skapats för att hantera andra problem. Mm. Alltså sociala risker eller sociala skador och sånt, som också är viktiga. Ja. Men jag tycker det är väldigt tydligt att det här miljödimensionen har tillkommit ganska sent i EU-regleringen.
Vad utlyser du av EU och andra lagstiftande makter för att förbättra det här?
Jag tror att man måste gå från insikt om att det här är ett problem. Jag tror att tidigare så har beslutsfattare inte förstått att det här skulle kunna bli ett problem. Alltså klimatavtryck och miljöavtryck från AI. Till att sätta upp lagstiftning som verkligen genomförs. Alltså implementeras och övervakas. Det är för tidigt att säga om man är där nu. Men det är väl någonting som man kan hoppas på. Det här är ju egentligen alltså någonting som alla tjänar på.
Mm.
Alltså hög energianvändning, högt miljöavtryck, hög vattenanvändning. Det är ju någonting som alla förlorar på långsiktigt, ekonomiskt och på andra sätt. Så att det finns ju ett intresse, självintresse av att kunna driva det här. Men frågan är, kan man se till att de här utsläppskurvorna böjer ner snabbare än vad det skulle göra av sig självt? Och där tror jag inte riktigt att politiker och näringslivsföreträdare har förstått hur man ska göra.
Mm.
Utan det har under lång, lång tid handlat om större, 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 mer och mer och mer. Och där har liksom klimat- och miljöperspektivet hamnat i tredje, fjärde, femte hand.
Tack, Viktor.
Tack, Maja.
Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman. Tack till vår gäst som idag har varit Viktor Galas på Stockholm Resilience Center. Avsnittet har ljudmix av Mike Grönros och Nyhetspoddens producent heter Lukas Dahlström. Du hittar ett nytt avsnitt på Yle Arenan varje vardag.